Kitty Rotkirk, vi sitter här vid ditt köksbord och framför oss har vi en hel hög med aktuell rysk litteratur. Och anledningen till att vi sitter här är ju att Ryssland är temaland på Helsingfors bokmässa i år. Och jag undrar lite vad man skriver för slags litteratur i Ryssland idag. Kan man se några tydliga trender?
I Ryssland skrivs det idag litteratur av alla slag. Det som kanske dominerar om man går in i en bokhandel i Moskva eller i Petersburg är den här pulp fiction, den här skräplitteraturen, de här skära romanerna för damer och sen förstås väldigt mycket deckare, kriminalromaner, fantasy. Alltså det är det som man ser i första hand. Men sen finns ju också den här seriösa, den goda litteraturen. Och den ställs nog väldigt aktivt fram i de här bokhandlarna. Hur det säljs vet jag inte. Jag vet att några författare, faktiskt bland dem författare som kommer hit nu till bokmässan, har varit storsäljare. Till dem hör då kanske främst Ludmila Ulitskaja. Men också Mikhail Shishkin och kanske inte Lev Rubinstein, men de här som jag nämnde, de når nog väldigt långt ut.
När man läser rysk litteratur idag så på något sätt så tycker jag att det som är ganska framträdande är den här dystopiska genren. Den har varit ganska stark ganska länge till exempel.
I själva verket sägs det att den allra första dystopin skrevs av en ryss, men det var på 20-talet, Evgeni Zamyatin. Och sen under sovjettiden var det ju omöjligt. Orwell hörde till de förbjudna böckerna. Men genast efter perestrojkan på 90-talet började dyka upp dystopier. Och några väldigt bra av Ludmila Petrushevskaja och av en Alexander Kabakov. Och Kabakov kommer faktiskt nu också till bokmässan. Och han har skrivit mycket annat efter det. Men hans Utan återvändo hör till de allra intressantaste. En ganska förfärlig, gastkramande berättelse. Och dessutom en tunn bok, vilket man kan vara trevligt ibland. Den här trenden har sen fortsatt. Och det som var speciellt är att 2006 så gav 4 av de absolut ledande ryska författarna ut varsin dystopi. Dit hör Sorokin, Dmitri Bujkov, Olga Slavnikova och Viktor Pelevin. Och några av dem har fortsatt i den genren. Och till exempel Sorokin, hans 4 senaste romaner är alla mer eller mindre dystopier. Fast det naturligtvis samtidigt är analyser av dagens Ryssland.
Jag tänker att det är ganska tacksamt att skildra ett samhälle och också komma med samhällskritik, både uttalad och outtalad sådan, i formen av dystopi. Och kanske också i många av de här så kommer det också inslag av science fiction till exempel. Man skildrar ett samhälle i upplösningstillstånd på olika sätt.
Det stämmer. Och det här gäller ju alldeles tydligt Tellurien som nu kom den här våren i en strålande översättning av Ben Hellman. Där är verkligen Europa, inte bara Ryssland utan också Europa i upplösningstillstånd. Och jag hade faktiskt glädjen att träffa Sorokin för några dagar sedan och då sa han att den här gången har han också velat skildra förändringarna och skräckelementen i Europa. Och det är ganska intressant för att här kommer det in det som vi upplever idag med att människor från andra håll kommer in till oss. Fast hos Sorokin är det på hans mycket speciella sätt.
Sorokin hör ju till de framstående författarna i Ryssland idag och hans texter så förhåller han sig också väldigt aktivt både till den ryska historien och till den ryska litteraturhistorien. Och det här är ju någonting som jag tror att de flesta ryska författarna gör idag aktivt.
De kan knappast undgå det. Och det har också att göra med att Ryssland var så isolerat under sovjettiden. Det här har ju många goda sidor. Till exempel just hos Sorokin, han har skrivit en bok som heter Snöstormen och som hela tiden leker och refererar med den ryska traditionen. Men det har också en negativ sida och det är det att när jag läser dagens ryska litteratur. Det här gäller inte författare som Vladimir Sorokin och Michail Shishkin, men det här lite mera kanske mainstream betonade, så här, vad ska jag säga, kvalitativt god, ofta tematiskt intressant litteratur, så är det som om man vistades i ett land där ingenting finns utanför gränserna. Det är som resten av världen inte existerade. Och det här är en känsla som jag får när jag läser det ryska, som jag inte får när jag läser ens finsk eller svensk eller fransk litteratur. Och jag tror att det har också att göra med den här nationalismen och kanske en viss självtillräcklighet som ju nog präglar den ryska kulturen idag.
Tänkte du säga självtillräcklighet, men jag tänkte genast att det finns här någon form av självcensur också.
Inte när det gäller litteratur. Och Sorokin upprepar nu sedan många år sitt mantra att litteraturen är det sista området inom massmedia där det inte finns censur. Men nu när han var i Helsingfors så sa han det här ett par gånger, men han tillade tills vidare.
Jag tänkte just för att om man läser till exempel Vladimir Sorokin så kan man ju inte undgå hans väldigt rabulistiska och rasande kritik av makthavarna, både dagens och också tidigare makthavare. Och det här är ju någonting som jag antar att man inom Kremls murar inte heller undgår att se i hans texter. Så det är ju på sätt och vis kanske förvånande att man låter honom vara i fred, eller?
I den mån det sker inom litteraturen, liksom inom en perm på några sidor, är det inte någonting som jag tror väcker större irritation. Skulle det vara i tv, och det är en helt omöjlighet, så då är det en helt annan sak. Och Sorokin har också varit direkt kritisk i artiklar, men det har mest skett utomlands. Men den funktionen har han också tagit. Han har till exempel sagt: den maktstruktur som Ivan den Grymme skapade och som förstärktes av Stalin, den existerar fortfarande. Det här har skett i The Guardian och i tyska tidningar och liknande uttalanden står han för. Men de har inte nått Ryssland.
Sen finns det också en annan författare som är aktuell på Helsingfors bokmässa, nämligen Lev Rubinstein, som också är väldigt samhällskritisk. Han skriver kolumner i ryska tidningar och så vidare. Och han har ju också varit aktiv i många, många år. Men han är inte heller då, hör inte heller till dem som man försöker tysta på något sätt.
Med Lev Rubinstein gäller det att han är så otroligt charmfull och intagande som person att jag tror att redan det kanske avvärjer en hel del kritik. Däremot inte sagt att han skulle få uppträda i tv. Det tror jag absolut inte. Och han har blivit stämplad och kritiserad. Han verkar ju uteslutande inom Ryssland. Visserligen översätts han, men att han är på ett helt annat sätt än Sorokin och Shishkin som bor utomlands, är han i Ryssland. Och om man slår upp på några väldigt obehagliga sajter som heter Pjataja Kolonna, femte kolonnen, så möter man bilder av Rubinstein, till exempel också Ulitskaja. Och de kallas för patologiska russofober och de uppmanas att frånsäga sig sitt ryska medborgarskap och snarast återvända till sitt etniska fosterland Israel. Så det här är väldigt, väldigt obehagliga tendenser. Och den kritiken finns då alltså offentligt och har till och med i vissa sammanhang synats på gatorna utanför bokhandlar. Har det talats om femte kolonnade som inte borde få säljas.
Sen kanske det också är lättare att kritisera sitt land utifrån så att säga. Och då tänker jag på till exempel Michail Shishkin som bor utomlands sedan många år tillbaka. Och han har ju också kommit med ganska giftig kritik av sitt forna hemland och kanske just politiken kring Ukraina. Hur ser man på honom i Ryssland?
Han har blivit väldigt starkt kritiserad. Ren före han börjar med sin egen kritik av Putin-regimen så sades det att en författare som bor utomlands kan ju inte skriva en rysk roman. En sak som väckte stor uppmärksamhet var för några år sedan när han vägrade att delta i en officiell rysk delegation till en bokmässa i New York. Och det gjorde han för att han ville inte vara med om att representera Putins Ryssland. Och då fick han ju också veta att han är femte kolonnare och han är ingen riktig ryss och han passade inte in där. Och så vitt jag förstår har han nu förflyttat sin tyngdpunkt så att han nästan uteslutande lever i Schweiz. Jag såg honom på en bokmässa för ett år sedan i Moskva och jag tror nog att han kan besöka sitt forna hemland. Men det skulle antagligen vara rätt så svårt för honom att bo där nu. Han säger till exempel att det är omöjligt att leva i ett land som är fyllt av hat. När det gäller den här självtillräckligheten och nationalismen i dagens ryska kultur så syns det på ett ganska beklagligt sätt hos några ledande författare, realister. Det heter Sahar Prilepin, han är en av de allra populäraste. Det var han som fick första pris i den här Balshaya Kniga, deras Finlandia-tävling. Och det gäller också Evgenij Griškavets som är också han är mycket populär författare. Rysslands Woody Allen säger man. Och de har båda kommit ut väldigt starkt mot Europa. De säger att den bild som den liberala intelligensian i Ryssland har av Europa är totalt falsk. Att deras dyrkade Europa är en illusion. Att när de reser i Europa så märker de förbud och tabun som gäller de allra flesta företeelser. Och Griškavets tillägger att Europa är en gammal man som inte vill erkänna att han har förlorat både sin hjärna och sina muskler. Och så säger Griškavets ännu att Europa har aldrig förr presterat så många lögner. Idag är det ingen skillnad mellan den amerikanska och den europeiska propagandan. Det här är alltså uttalanden som kommer från två mycket populära författare som hela tiden syns i medierna.
Det låter nästan som att de ska jobba på Putins propagandabyrå.
Och det värsta är att de båda två är fina författare och väldigt självständiga tänkare. Så det här gör att den här kritiken känns ännu svårare. De kommer också med några exempel som jag tycker att är helt missvisande. Men det är sorgligt. Det här är en följd av den dagens kulturpolitik, skulle jag säga. Av den atmosfär som de lever i.
Och jag ska se om du har en bok här i högen som hör till den som kanske står för en annan stark trend också i litteraturen i Ryssland idag, nämligen den nya realismen. Och då tänker jag på Roman Shenchins Familjen Joltysjev. Roman är ju också på väg till Helsingfors nu i helgen. Och jag vet att det här är en roman som har tagit dig ganska starkt. Den utspelar sig utanför storstäderna, på landsbygden.
Den utspelar sig i Sibirien och därifrån kommer Roman Shenchin. Den här boken läste jag för kanske 4-5 år. Jag tänkte att den kommer aldrig att översättas för att den är så svart. Den har nästan någonting av en sån här, vad ska jag säga, grekisk tragedi när man följer den här familjens förfärliga väg mot undergången. Det är kanske det bästa Roman Shenchin har skrivit. Han har skrivit mycket och han fortsätter att skriva. Som många framgångsrika författare så bor han numera i Moskva, men han har alldeles nyligen återkommit till det här Sibirien i en bok som ännu inte är översatt och som heter Zona Satoplenia. Det betyder ungefär det översvämmade området och det handlar om ett kraftverkbygge i Sibirien som lägger under sig och dränker gamla sibiriska byar. Shenchin har det här sociala samvetet och han skriver väldigt direkt, man har talat om Kodak-prosa, det är så där mycket konkret. Inga stilistiska broderier här utan rakt på sak. Och han har lite bildat skola, han är nämligen kritiker också. Men den här boken vill jag verkligen rekommendera. Och det som är intressant är att den här boken ger nästan en mer konkret och mer skrämmande bild av de människor som råkar illa ut i dagens Ryssland än den här filmen Leviatan som har gått här också. Och medan filmen blev starkt kritiserad av kulturministern i Ryssland och regissören knappast kan räkna på större anslag för fortsatta produktioner, så har Senshins familj Joltyschev inte alls väckt någon liknande uppmärksamhet. Att litteraturen utspelar sig i ett annat sammanhang. Den är inte lika synlig.
Jag tänkte, det finns ju, det talas ju mycket om att det finns olika förbud och dekret för vad man får säga. Kanske då till exempel i film får man inte svära numera. Det finns olika liksom metoder att styra konstskapande i Ryssland idag. Men finns det sådana förhållningsregler för litteraturens del?
Du har nyligen läst Tellurien.
Ja.
Och där finns ju ord som ju nog skulle bli med samma strukna om de här lagarna verkställdes. Så att det kan hända att litteraturen här också utgör ett undantag. Jag har förstått att när det gäller teater och film så är det på ett annat sätt. Att där ska det inte vara könsord och där svär man inte heller. Och det är väldigt svårt i Ryssland för det här, den här grovryskan, där är Ben Hellmans term. Den är ett så väsentligt inslag i människornas vardagsdialoger att hur de riktigt ska klara sig utan det vet jag inte.
När man gick ut med att Ryssland är temaland för bokmässan i Helsingfors så väckte det ganska starka reaktioner. Det var många som tyckte att varför ska man nu låta ett land som Ryssland då som för en väldigt aggressiv politik inom sina gränser och också utanför sina gränser komma till tals med sitt propaganda på bokmässan i Helsingfors. Men Kitty Rutschek, vad tycker du att är mer värde i att Ryssland är temaland på bokmässan i Helsingfors?
Det är ju lite ironiskt om man tänker på Sofie Oksanen som just hörde till det här som väldigt bestämt tog avstånd från att man skulle då ge Ryssland en plattform, den ryska regeringen en plattform i Finland. Det är lite ironiskt när man minns det och nu ser att den här bokmässan samlar nästan alla de främsta regimkritikerna. Här är då Lev Rubinstein, Ljudmila Ulitskaja, Mihail Shishkin, Boris Akunin. Och så är det mycket möjligt att bland de här 34 författarna finns andra som också är mer eller mindre uttalat regimkritiska. Det känner jag inte till. Men de här är verkligen de personer som mest konsekvent och tydligast har fördömt invasionen av Krim och händelserna i Ukraina. Så de är alla här nu, verkligen. Och här vill jag säga en sak, att just Ljudmila Ulitskaja och Lev Rubinstein har varit starka när det har gällt att uttala sitt fördömande. Och vill man lyssna på dem så måste man ta sig till bokmässan rent på torsdagen. Det är den enda dag som de uppträder. På fredagen får de vidare till Stockholm.
Vilka författare ser du mest fram emot själv att höra på bokmässan i år?
Det gäller ju nog det här, just Ljudmila Ulitskaja, som en väldigt beundransvärd person. Hon är någonting av ett moraliskt samvete, utan pretensioner, direkt och motiverat. Lev Rubinstein har sedan en lite mjukare, kanske och roligare framtoning. Mihail Shishkin vill jag absolut höra. Han är kanske den som är direkt rasande och visande. Han är kanske den som är mest emotionell men också nog saklig i sina yttranden. Så honom ska man absolut också lyssna på. Sen en annan förtjusning är Boris Akunin. Han har skrivit en hel serie romaner om en sån här charmerande, elegant gentlemannadetektiv, Erast Fandorin. De tillrör sig på 1800-talet i Ryssland och de har blivit väldigt populära och är översatta både till svenska och finska. Akunin blev tidigt trakasserad av regimen redan under Georgienkrisen Och han hade aldrig varit politiskt aktiv tidigare, men de här försöken att få fast honom för skattefusk och annat gjorde att han nu har visat sig vara en mycket tydlig och vältalig kritiker som har påpekat många stora missförhållanden. Han är en klok och intressant person. Och jag tror att han, jag vet inte hur det blir nu, men han talar också engelska. Och det gör förresten också Shishkin. Annars tolkas det förstås.